Vad var det för helt mystiskt ljud som Johan och Marie hörde i skogen i Närke? Och varför sitter en liten humla på en stor på en promenadväg i Falun? Och hur ska vi kunna rädda sådana hotade arter som torsken och sydlig kärrsnäppa? Det här är Naturmorgon från den 1 augusti 2026. God morgon och välkomna till Naturmorgon i Sveriges Radio P1. Jag heter Joakim Lindvall. Ja, torsken i Östersjön är en art som är starkt hotad. En annan är den sydliga kärrsnäppan.
Nu räknar vi med att det bara finns cirka 35-40 par kvar här på Öland. Och det som tidigare varit en art i södra Sverige har ju nu bara blivit en öländsk art.
Det säger Dick Liljegren på Nordens Ark som försöker hjälpa de hotade kärrsnäpporna på Öland. Hör med om denna räddningsaktion i dagens naturreportage med en dryg timme eller så. En annan räddningsaktion pågår i en Östersjöfjärd som heter Tvären i Sörmland. Och där befinner du dig, Lena Näslund, morgonens fältreporter.
Jag står vid inlopp till fjärden ifrån Studsviks brygga som är som ett litet nav i den södra delen av Sörmlands skärgård kan man väl säga, där man med båt kan ta sig in och ut i skärgården. Alldeles nyss så stack en båt med fiskespöna monterade ut och här inne står vi i fint läd, drar in lite vind, men det är mycket blank vatten. Det vakar faktiskt lite fisk.
För det är ju det det ska handla om, torsk.
Det ska handla om fiske. Vi ser det inte härifrån, men bakom oss så har det byggts ett alldeles nytt fiskforskningslaboratorium som heter Fish Lab, Baltic Waters Fish Lab. Och där finns det lite olika storlekar på väldigt, väldigt små torskar som ska ut och växa sig större förhoppningsvis i havet.
Ja. Men just nu så står du då vid den här fjärden Tvären, det är lite roligt att säga det. Och när jag cyklade till jobbet i morse, Lena, då var det lite sådär småkyligt, en jättefin sommarmorgon, men lite kallt. Hur är det hos dig?
Ja, det var väl 12 grader ungefär i morse när solen gick upp och var så här brandgul strax före 5 någon gång. Nu så har temperaturen redan börjat stiga och solen står ju ganska högt på himlen. Och det ser ut att bli en otroligt fin sommardag här faktiskt.
Ja, härlig första augusti morgon. Vi ska strax höra mer om torsken. Jag vill bara säga att vill man höra av sig till programmet så får man jättegärna göra det, och då mejlar man till naturmorgon@sverigesradio.se eller så söker man upp oss på sociala medier där vi heter Naturmorgon. Men nu, Lena, får du berätta om torsken och vad man försöker göra där i Studsvik för att hjälpa den.
Ja, jag står här nere tillsammans med Konrad Stralka från Baltic Waters som är en stiftelse som inte bara håller på med torsk, men det är mycket fokus på torsken.
Ja, precis. Det är mycket fokus på fisk och särskilt Östersjöfisk. Men också på politik och övergödning och andra frågor som rör havet.
Ja, för det är ju det med alla frågor som rör havet på något vis, att det är så svårt att särskilja det ena från det andra, för det är ännu mer än på land så hänger ju alla olika processer ihop på något vis.
Ja, exakt. Och dilemmat är ju också att allt sker ju, eller mycket sker under ytan, vilket gör det svårt för oss att se och följa. Så att att avgöra hur till exempel fisken mår, det är många gånger svårare än man kan tro.
När vi står här på bryggan så ser vi bara ett litet utsnitt här innan det liksom blir lite djupare. Och här kan vi ju se en effekt av övergödningen, att det är väldigt mycket påväxt på stenarna här.
Ja, men precis. Det är lite grönaktigt, det ser ut som ett bomullsludd nästan som har täckt olika växter här. Och det är klart, det kväver ju växterna och dess förmåga att liksom tillhandahålla liv och tjänster för havet. En tydlig effekt, och sen fortsätter det ju ner. Om man följer botten här så kommer det liksom, kanske efter en 10 meter så kommer växtligheten upphöra och så blir det mer utav en dyig botten.
Där... Mm, det känner man ju när man badar, ja. Man liksom dyker ner till botten, så är det ingen liksom fast botten som man möter. Utan...
Nej, det är precis så här i tvären. När vi har dykt och tittat på bottnarna så ser vi liksom 6-7-8 meter har du växtlighet och liv, och sen blir det en annan form av liv där liksom, det lever förmodligen larver och annat i de här bottnarna en liten bit, och sen sannolikt upphör livet vid en 20-30 meter, och då är det bara fiskarna kvar på djupen.
Mm. Ja, och vi har ju nåtts av rapporter ständigt när man har väntat på att rapporterna ska komma och säga att områdena med syrefria bottnar på djupen ska minska. Men det har inte blivit så, utan vi får rapporter om att de istället ökar.
Ja, man ska ju komma ihåg att alla de insatser vi har gjort har haft betydelse. Det blir sakta bättre och bättre. Tillförseln av näringsämnen från land har minskat på samma sätt som då olika mängder miljögifter också minskar. Men vi har stora skulder i sedimenten i havet som fortfarande finns i omloppen, och som det kommer ta tid innan de har vädrat ur, så att säga. Och det är särskilt då näringsämnen som fosfor och kväve som fortsätter att cirkulera i havet och driva på den här algblomningarna, som i sin tur leder till förbrukning av syre när algerna dör och komposterar, och som då skapar ganska svåra livsförhållanden vid bottnarna.
Mm. Och en av de arter som drabbas väldigt hårt av det är torsken.
Det stämmer. Den är ju huvudsakligen en bottenlevande fisk och jagar och äter det som finns nära bottnarna. Så att är förhållandena svåra med syrebrist och brist på mat och liknande, då blir också förhållandena svåra för torsken.
Mm. Men du, det här är ju, ni håller ju på då med uppfödningsprojekt av torsk. Och den här miljön, det är ju någonting som kommer att möta de här små krabaterna när ni släpper ut dem.
Det är riktigt, men de är otroligt anpassningsbara. Det ser vi både på labbet och vi vet det från det vilda. De är riktiga överlevare, torsken. Så att finns det bara liksom små kräftdjur och plankton av olika slag de kan äta, så kommer de att klara sig. Och sen blir de lite större, ja, då har vi ju spigg. Det finns det ju gott om, du vet, alla som bor nära skärgårdarna. Och så småningom också då förhoppningsvis både skarpsill och sill för dem att äta.
Mm. Just det, för det spiggen, den, när de är riktigt små, då kan spiggen äta torsken.
Ja, det finns alltid den risken. Och det är faktiskt därför vi ska titta på det lite senare. Men vi låter dem växa till en storlek där vi tror att de blir lite för stora för spiggen för att äta upp.
Och sen blir de lite större och då blir det omvända.
Då blir det fara och färde för spiggen.
Mm. Men du, jag minns ju den här tiden på 80-talet, början, mitten av 80-talet. Mm. När man kunde vara ute på sjön och så sa man, vad ska vi käka för middag ikväll? Och så kunde man bara sätta sig och kasta i en rev och så fick man upp en torsk. Vad var det egentligen som hände när torsken försvann sen? För det gick ju fort.
Ja, det gjorde det. Om man tittar på 70-80, början på 90-talet, så fiskade vi kanske genomsnitt i Östersjön, alla länder, runt 150 000 ton torsk varje år. Och det var ju fiskar som var 35-40 cm stora, alltså ganska 2-3 kilos torskar gissningsvis.
Och hur gamla är de då?
Ja, det är mellan 3 och 5 år skulle jag säga, ute i havs. Men sen, som du sa, sen gick det fort. Torsken började minska ganska dramatiskt. I början på 2000-talet sjönk det under 100 000 fisk, den fångade mängden. Och sen under 2010 och framåt så sjönk det ännu mer dramatiskt, ner till ungefär 25 000 ton 2018. Vilket i sin tur ledde till att man 2019 helt enkelt stoppade all fiske. För att då var nivån så låg och återväxten så dålig att man kunde inte se att ens om man slutade fiska helt så skulle torsken återhämta sig. Och tyvärr idag. Nu är det nästan 7 år sedan det här stoppet trädde i kraft.
Så har de inte det?
Nej, det finns inga tydliga tecken på att de återhämtar sig. Det sägs att det finns lite mer torsk där ute. Men att de fortfarande är ganska små och inte riktigt växer till sig.
Men du, vi tar och sticker upp till labbet och tittar på torskar som växer till sig.
Spännande, Lena. Då kommer du tillbaka om en stund och så får vi höra hur detta mirakel ska gå till när torskarna ska bli fler i Östersjön som vi hoppas på. Lena Näslund alltså tillsammans med Konrad Strelka som är vd för Baltic Waters och vi hör dem förstås hela morgonen. Just nu så pågår ett floraväktarläger i Norrbotten och det där blir man ju nyfiken på. Så häromdagen så ringde jag upp Sebastian Sundberg från Uppsala och Anna Högdahl från Luleå för att höra vad de håller på med. Och när jag fick fatt på dem så var de på en blöt myr väster om Pajala för att leta efter myrbräcka och myrstar.
Ja, det är en ganska blöt myr, lite gungande. Och man hör att det kanske uppfattar att det klafsar när man rör på fötterna. Och det är ändå lite låga tallar runt omkring oss här. Och vi stod just och funderade på om det håller på att växa igen här lite sakta.
Är det mycket mygg, Anna?
Nej, det är så skönt här ute idag. Vi har soligt, men som Sebastian sa nyss så fläktar det så skönt. Och vi har inte mygg, för här är så öppet på myren. Det var en del mygg i skogen när vi gick hit. Men just här nu så är det så skönt.
Det låter jättehärligt. Berätta, vad gör ni där ute på den här myren utanför Pajala?
Ja, vi är här och floraväktar och vi är 2 personer som är en del av en grupp på 16 floraväktare som är på ett läger med bas i Junosuando som ligger 4-5 mil väster om Pajala. Så det är i Norrbotten, ja, bra bit norrut från Haparanda och Luleå kan man säga.
Men Anna, för den som aldrig har hört ordet floraväktare, vad är en floraväktare för någonting?
Ja, en floraväktare, det är en privatperson eller en, alltså vem som helst kan egentligen bli floraväktare. Och det går då ut på att man hjälper till helt enkelt att besöka vissa fastställda lokaler för att räkna en speciell art på denna lokal.
Mm. Och du har sådana lokaler då där du bor utanför Luleå, Anna?
Ja, precis. Och jag efterlyser ju såklart kompisar som kan göra det här också. För att vi behöver bli fler i Norrbotten som går ut och räknar. Jag tror att vi inte riktigt har kommit på hur roligt det här är i Norrbotten än. För det är ju fantastiskt kul att besöka de här lokalerna med jämna mellanrum då. Och det är ju som att man kommer hem och tittar till sina små raringar där de står ute i skogen och man får följa då och räkna om de ökar eller minskar eller om det är olika antal beroende på mellanårsvariation då, för de kan ju variera lite mellan olika år, till exempel om det har varit varmt eller kallt på försommaren.
Mm. Det låter nästan som att du liksom besöker gamla goa vänner där ute i fält.
Ja, men precis så här är. Och sen så tycker jag också det är lite annat också, för att när man besöker nya lokaler, då är det ju lite som att gå på skattjakt, för man vet ju aldrig om man kommer att hitta den här lokalen, om arten finns kvar eller inte. Så det där, det tycker jag är jätteroligt.
Mm. Men Sebastian Sundberg, du är ju en av dem faktiskt som använder då de här siffrorna, för du är också, du jobbar på Artdatabanken, SLUs Artdatabank i Uppsala. Berätta, vad används den här statistiken till?
Ja, det är ju helt enkelt att vi håller koll på arter som är sällsynta eller hotade på olika sätt och vis. Och det här är ju, vad ska man säga, det är ju på något sätt naturvårdskapital som vi håller reda på. Och sen kan vi göra trendskattningar art för art på nationell skala. Och då använder vi det till exempel i rödlistningen. Det gjorde vi nu senaste rödlistan som släpptes i våras. så använde vi det för en stor mängd arter. För första gången gjorde såna här trendskattningar, lite avancerade statistiska metoder vi använder. Och då kan vi se hur det går för varje art, och det påverkar också vilken rödlistekategori en art hamnar i.
Mm. Nu sköts ju detta då, det här floravekteriet, den här inventeringen kan man väl säga då, av liksom ideella krafter. Hur skulle det funka om inte det fanns de här ideella personerna som gjorde detta?
Ja, vi skulle inte alls få in samma mängd data som vi får nu.
Skulle vi ens ha den datan som behövs för att vi ska kunna göra de här uppskattningarna som du säger?
Nej, vet du, absolut inte, ska jag säga. Skulle man sköta allt det här professionellt kanske vi skulle få 5 eller 10% av samma data, mängd data för samma pengar, om man säger så.
Ja, det är väldigt viktigt med alla ni som gör det här jobbet, och till exempel du, Anna. Vad ska ni göra för någonting nu när vi har lagt på?
Nu ska vi fortsätta, det här är vår första lokal för dagen, och vi har ju ännu inte hittat myrbräcka, och den har tidigare hittats i enstaka exemplar. Det är liksom den ledtråden vi har, och jag tror att på den här lokalen så var det också med en noggrannhet på 250 meter. Så att vi har ju lite att göra nu när vi ska eventuellt hitta då enstaka exemplar med 250 meters radie här då.
Ja, det låter som ett jobb, men stort lycka till.
Ja, men tack ska du ha. Man blir ju alltid lika glad när man hittar dem. Så är det ju. Så då är det verkligen värt mödan i alla fall.
Det sa alltså floraväktaren Anna Högdahl från Luleå när jag pratade med henne häromdagen, och Sebastian Sundberg från Uppsala. Och nu har lägermedlemmarna flyttat sig närmare kusten i Norrbotten, har jag fått reda på. Det här är ju Naturmorgon i Sveriges Radio P1, och det har blivit dags att ge svaret på förra veckans naturfråga som löd så här. De är bara två bokstäver ifrån långsamma, slämmiga blötdjur på land som de också smått liknar. Men djurgruppen vi söker lever som rodjur och parasiter. På menyn står till exempel snäckor eller syrerik kroppsvätska. Till den efterfrågade underklassen har nästan 30 svenska arter. De är simkunniga och utrustade med sugproppar. Och de snigellika djuren som vi hade tänkt oss är iglar, som blodiglar till exempel. Och de som listade ut det och som vinner priser är Johannes Volgast i Västra Frölunda, Ida Ros i Malmö och Gun Fransson i Nässjö. Grattis alla tre! Och till er skickar vi en ståltermos, en tygkasse respektive tygmärke, samtliga märkta med Naturmorgon. Ja, igla är en så kallad underklass till gördelmaskar, som är en grupp vatten- och landlevande ringmaskar, kan man läsa på Artdatabankens artfakta. I Sverige så finns det 26 påträffade arter av iglar. De kändaste är kanske blodiglar och hästiglar som lever i sötvatten. Iglarna har sugkoppar både bak och fram för att förflytta sig med, men blodigen till exempel använder också den främre sugkoppen för att suga sig fast på sitt offer när den ska suga blod. Och så här skriver Ingrid Westlund i Bredaryd. Hej! Svaret på veckans fråga tänker jag måste vara igel. Detta lilla spännande och lite läskiga djur. I sjön där jag badade när jag växte upp så fanns det massor av blodiglar mellan stenarna. Vi hade alltid tändstickor med oss, och min igel skulle sätta sig på någon av oss. Då skulle man tända en sticka och hålla den mot igeln som skulle släppa. Vi fick aldrig någon igel på oss. Men det var spännande att leta upp dem och kika på dem, hälsar alltså Ingrid Westlund. Och Kjell Fritjof skriver, svaret tog det vara igel. Förr fanns det sådana tillgängliga på apotek i glasburkar. Jag såg sådana cirka 1942 på apoteket i Kalix, där min mor då var apotekare. Hur det är att få tag i sådana, det vet jag inte, skriver alltså Kjell Fritjof. Ja, hur det är att få tag på blodiglar nu för tiden, det vet inte jag heller, men de har fortfarande en viss medicinsk användning. Blodigen är en mest lättare på att återskapa blodcirkulation, säger undersköterskan Nasrin Taifar som jobbar som koordinator på rekonstruktiv kirurgi på Karolinska universitetssjukhuset till tidningen Arbetet i en intervju. Blodiglar spelar en viktig roll i sjukvården genom att hjälpa till att återställa blodcirkulationen i nyflyttad vävnad, skriver man vidare sedan i artikeln. Men nu ska vi oss ut och spana efter iglar, och det ska vi göra tillsammans med Christer Erzeus, professor emeritus på institutionen för biologi och miljövetenskap vid Göteborgs universitet, och naturmorgons Karin Gyllenklev. De letar efter iglar vid en sjökant strax utanför Allingsås.
Man måste ha några stenar som är lösa, vet du?
Ja. Nu lyfter du Christer på en sten här. Kolla på undersidan om det är någonting. Stor sten. Som typ tre tegelstenar.
Ja.
Ingen igel här, va?
Nej, jag tror inte det. Det finns lite sländlarver och sånt där. Men ingen igel på den stenen. Ibland så... De stora iglarna, hästiglarna, de här stora svarta, de simmar ofta iväg när man kommer så här.
Brukar de sitta liksom på ytan då, eller?
Nej, de oftast ska det vara en hålighet under dem om man ska kunna se dem så här. Om man skulle ha haft en liten hov här också. Nej, jag tror inte att det ger sig. Det ger ingenting.
Nej.
Många tror ju att iglar alltid suger blod. Men det är de flesta arter är faktiskt rovdjur. De äter små djur. Många äter snäckor till exempel. Som de lever i vatten då, som, där det finns många snäckarter också. Och så kryper de in i öppningen på skalet och ger sig på de här stackars sniglarna som inte kommer någonstans då. Och de har enzymer som bryter ner... Alltså de tar död på dem igen när de liksom sitter kvar i skalet. Så de sväljer dem inte hela, utan de liksom bryter ner delar av dem. Och sen suger de i sig det som då bryts ner. Men blodigeln är ju den största arten vi har. Den är ju en blodsugare på ryggradsdjur. Inte bara människor utan andra däggdjur och även groddjur. Och de blodiglar som vi har i Sverige... I små gölar här och var. Det är sällan i de stora sjöarna. De får egentligen klara sig på groddjur och paddor. Och salamandrar också, som ju är groddjur. Det har ju vi ibland sett när vi har tagit blod ifrån iglar som nyss har ätit. Alltså blodiglar som nyss har ätit, så kan vi se att det är blod ifrån salamander eller padda till exempel. Men blodiglarna, de ger sig till känna. Går man ner i ett vatten där det finns blodiglar, då kommer de. De kommer simmande i ytan. De simmar ungefär som en ål, fast de vänder sig inte i sidled, utan så här, upp och ner.
Ja.
Det kommer som en våg emot dig. De är en liten fisk nästan, simmande. Man kan tycka, vad är det där? Jag kommer ihåg när jag var nere i en sån sjö i Skåne en gång. Den kom direkt. Så fort jag bara rörde med stöveln i vattnet, så kom den. Och de är hungriga jämt, verkar det som. Men det behöver de inte vara, för att har de ätit så kan de klara sig ett helt år på det de har ätit. Det räcker inte med en groda eller en salamander. Då får det vara en människa eller ett stort däggdjur som de har tömt, inte tömt, men de har fyllt sig själva på blod. Med blod. Så då kan de leva i 12 månader. Och de har möjlighet att hålla det färskt så länge.
Mm. Wow.
Men
de
har tre tänder som de rör upp sidled, som sitter liksom som en treuddig stjärna, kan man säga. Så sågar de sig fram.
Lite så snittar.
Ja, snittar sig fram från tre olika håll.
Aha.
Och det märks nästan inte. Det är så skarpa tänder, så vassa tänder, så att du märker inte när det blir hål.
Mm. Gör det ont att ta bort dem?
Nej, de lossnar ganska lätt då.
Ja.
Det gör de. För att de har inte... Ja, de suger sig fast, men det är inte så att de biter sig fast egentligen. Utan de använder tänderna för att komma igenom bara.
Mm.
Sen är det så kommer de åt blodbanorna och så får de, det blöder alltså. Och sen så har de ju det här heparin som det kallas, det är ju ett ämne som gör att blodet inte koagulerar. Därför så kan de, så rinner det bara in i igen. Men det är väldigt sällan som det är blodigel som en svensk badare, för man badar sällan i de sjöarna. Utan det som man råkar ut för är hästiglar, de är nästan lika stora. Helt svarta på översidan, men vänder man på dem så är de ofta vackert gröna i färgen. Och de är rovdjur och äter just snäckor och en del andra småmaskar och insekter som finns i vattnet då. Och de kan också simma, men de kommer inte som blodiglarna. De snarare simmar ifrån dig. Mm. För att de blir rädda då.
Men hur skiljer man blodigel från hästigel? Så att man vet. Ja.
Hästigen är alltid, de är båda mörka, men hästigen är alltid helt svart på översidan. Medan då blodigeln har ett färgmönster som är ganska karaktäristiskt. Det är liksom nästan som en liten repstege utav olika färger. Det kan vara lite, jag kommer inte ihåg exakt nu hur de ser ut, men det är väl rött och grönt till exempel. Men det är inte speciellt tydligt, man får nästan ha den i handen och se den på nära håll, då ser man det. Och ser man dem tillsammans så är det väldigt lätt att se skillnaden.
Ja. Blev du biten av den där som kom emot dig?
Nej, jag var ju helt påklädd med stövlar. Och min kompis som var med, han hade ju vadarbyxor. Men han fick flera stycken på sina vadarbyxor. Och de började krypa uppåt mot bröstet på honom. Men han såg dem också. det var ganska komiskt faktiskt.
Ja, komiskt och lite spännande och kanske lite läskigt. Vad vet jag, det var i alla fall gödelmaskforskaren Christer Öseo som berättade om det här blodigelminnet och reporter var ju Karin Gyllenklev. Vi fick en ljudinspelning till naturmorgon@sverigesradio.se. Hej Naturmorgon! Igår kväll satt vi utanför vårt fritidshus i Klockhammar i Närke när vi plötsligt hörde knakande ljud i skogen bredvid oss. Strax därefter hördes upprepade höga ljusa ljud. Någon minut senare passerade en älg 15 meter in i skogen och ljudet tystnade. Kan det ha varit en älgkalv eller ett rådjurskid som ropade? God morgon Marie och Johan Nordmark.
Ja men god morgon.
Ja, god morgon.
God morgon, god morgon. Det var ni som hade skrivit det där fina och lite spännande brevet och skickat ljudet dessutom.
Ja men tack. Ja, visst var det spännande. Ja, det var någonting vi aldrig hade hört förut så att det här blev vi jättenyfikna på.
Ja. Så då ville vi ju ha lite hjälp och få förklarat vad var det vi hörde.
Ja, vi ska försöka att reda ut det där. Men kan ni inte bara berätta lite mer om den här kvällen? Alltså, vi hörde ju här, ni satt vid ditt fritidshus där och ni hörde knak. Hur nära skulle ni säga att den var den här älgen eller det här ljudet som ni hörde?
Ja, ganska nära. Skogen ansluter väldigt nära till huset. Vi har skogen tar vid kanske 10 meter ifrån huset. Det är tät skog. Men det var ganska nära. Vad skulle vi uppskatta? Kanske 20-30 meter. Och sen så varierade det. Det höll ju på ganska länge och lite i varierande intensitet. Det var som att det flyttade sig. Mm. Men det är tät buskig blandskog där. Så att det var väldigt svårt att se.
Mm. Och sen så såg ni då en älg, Marie, som kom liksom och passerade förbi där ni satt.
Ja, och vi vet ju att det finns älg och rådjur på tomten. Och nära huset, så där, 10 meter ifrån, finns en liten bäck. Och där kommer djur och dricker vatten. Och det här var ju senare på kvällen och det har ju varit varmt. Så man är ju lite beredd på att man kanske kan se en älg eller rådjur. Och vi har sett lite gulliga rådjurskider också. Mm. Och vi har sett älgar också nu i sommar. Så
rent reflexmässigt så var det vi hade. Vi väntade när vi satt där och lyssnade och spanade. Så var det liksom rådjuren vi väntade att se. För det är de vi brukar se där. Och sen när vi då plötsligt skymtade en stor älg i luckorna där mellan löven så... Ja, hoppsan.
precis. Vad var det som hände och vad var det som lät? Det vill vi verkligen ha reda på. Så därför säger vi god morgon till dig, Jonas Malmsten.
God morgon, god morgon.
God morgon, god morgon. Veterinär och för detta älgforskare. Det kanske kan vara en liten ledtråd där. Ledtråd varför vi har ringt upp dig. Men Jonas, vi har ju skickat ljudet till dig här. Berätta, hur går dina tankar?
Ja, det är en jättefin berättelse det här, och omständigheterna gör ju rätt så talande att det rör sig såklart om ett vilt djur och mest sannolikt en älgkalv som har låtit här. Ni beskriver miljön på ett fint sätt, att det är en perfekt miljö för vilda djur att vistas i med skydd och vatten och ganska ostört, för jag antar att ni sitter inte och gapar på balkon eller på terrassen hela tiden. Men jag tror att det här, ja, det är ganska gällt, men det låter
jätteljust är du. Jag tänkte mig nog att även små älgar hade ett grövre ljud, men det där är ju jättepipigt om man säger.
Ja, och det kan ha att göra med storleken på älgen. Jag gissar att det är en älgkalv som kallar på mamma för att den har blivit lämnad en kort stund så fort. När älgkalvarna kommer upp i några veckors ålder, eller det tar ju bara några dagar för dem efter födseln att hänga med mamma vart hon än går. Men här har väl kanske mamman blivit skrämd av någonting. Det kan vara en doft eller ett ljud eller något annat. Och lämnat älgkalven i full kareta. Och sen söker hon sig precis som vanligt tillbaka till älgkalven, och då måste ju älgkalven ofta göra ljud ifrån sig. Men jag tror att det är en älgkalv som har blivit lämnad av mamma under bara några minuter och låter som ett ångestläte, som man kan kalla det. För hon eller han undrar vad mamma har blivit av och gör sig hörd, så att mamman då med hjälp av doft och ljud kan hitta tillbaka.
Ska vi lyssna lite till på ljudet, bara för att återkalla det? Det är alltså det där jätteljusa ljudet som ni hörde, Marie och Johan.
Ja, precis. Och visst är det märkligt. Det var ett litet magiskt ögonblick där när vi hörde det här.
Ja. Men vad tror du, Jonas? Tror du då att det var mamma älg som kom där och som Marie och Johan såg?
Ja, det tror jag. Jag tror det. Sen har jag inte varken sett eller varit där, men det låter på berättelsen och dess omständigheterna så låter det som absolut sannolikt att det är älgkon som är på väg tillbaka för att hitta sin kalv igen. Och det är inte många som får höra sådana här ljud, för älgarna och älgkorna och kalvarna är ju väldigt skygga under den här tiden på året, eftersom kalvarna är ganska sårbara för utomstående hot. Men det låter så och jättefascinerande att ni får höra hela scenariot på något sätt.
Mm. Men okej, men din analys, Jonas, det är att av någon anledning så blev mamman skrämd av någon anledning, gick därifrån, kalven satt igång och pipa, det var det ni hörde, Marie och Johan, och sen så när faran var över och hon hörde då sin kalv där, så gick hon tillbaka och då tystnade i skogen också.
Ja, det låter så. Jättehäftigt och jättefint. Och ja, precis som det ska, men få förunnat att uppleva.
Ja, vad tror ni, Marie och Johan? Låter det troligt att det är så? Ja,
absolut. Det låter helt troligt. Mm. Och jättefint att få reda på, eller få det bekräftat. Att vi, som sagt, tankarna gick åt rådjur, rådjurskid eller älgkalv.
Och ljudet är ju så spännande, för det är ju svagt och väldigt ljust, så man förstår ju att det händer någonting i kommunikationen, men man vill inte riktigt avslöja vad det är för någonting. Det är ju först nästan lite mer åt fågelljudshållet när man hör, nu är det väldigt förstorat när man hör det här ljudet, men det var jättespännande.
Jag förstår det, men bara lite snabbt, Jonas, alltså ett rådjurskid, kan det också låta sådär ljust och gällt och pipigt eller...
De låter inte speciellt mycket, rådjurskid, förutom när det är riktigt, riktigt illa. Om de blir tagna av ett rovdjur, då brukar de kunna låta. För till skillnad från älgar så lämnas ju rådjurskiden redan från första början av sin mamma. Hon lägger dem eller försöker lägga dem på en trygg plats medan hon går ut och äter, oftast på dagtid. Så därför ser man ofta på den här tiden på året ser man sådana här ensamma rådjursmammor eller rådjursjätter betandes. Och så ser man dem titta upp med huvudet, spana efter faror och sen ofta titta i en viss riktning. Och då vet man att där borta någonstans ligger kidet ensamt. Mm. Så rådjuren är mycket, de är mycket tystare kan man väl säga. I det läget. Sen är det ju såklart att om man blir tagen då kommer de här kraftiga ljuden. För även från rådjurskidet har jag inte hört så jätteofta, men det händer ibland. Mm. Och sen låter ju såklart de vuxna djuren, de skickar ju varningsläten och så när de blir skrämda av en doft eller ett ljud. Då hör man dem skälla ganska barskt, både getter och bockar.
Ja, gud vad spännande. Tusen tack Jonas Malmsten, veterinär och som sagt för detta älgforskare, för att du var med och redde upp det här märkliga ljudet som ni, Marie och Johan Nordmark, hade spelat in. Ha en fin lördag.
Mm, tack detsamma.
Tack så jättemycket för hjälpen.
Ja. Tack detsamma.
Hej då.
Hej.
Hej.
Nu tillbaka till Torsken, Östersjön, fjärden Tvären och ett fisklabb i Studsvik utanför Nyköping där morgons fältreporter Lena Näslund finns. Och Lena, det låter som du har tagit in i labbet nu, va?
Ja, vi har lämnat den solglittrande fjärden och så har vi gått in på det alldeles nybyggda labbet och kommit in på själva forsknings- och uppfödningsavdelningen. Och nu går vi in i karantänrummet där vi har tre stycken stora bassänger, runda bassänger. Och i den mittre ser det ut som det är den vi ska titta i. För här sitter det ett nät för höjekanten lite grann. Så vi klättrar upp. Och så kikar vi över kanten och här är det fullt med torskar.
Ja, det här är torsk från området runt Bornholm, södra Gotland, som fiskades av Svea, vårt forskningsfartyg, eller Sveriges forskningsfartyg, ungefär i februari, slutet av februari. Och i början på mars kom de hit. Då var de små, vägde i snitt kanske 150-200 gram och var runt mellan 15 och 25 centimeter de största.
Som små sillar egentligen.
Faktiskt mer som sill än som torsk. Men väldigt snabbt så akklimatiserade de sig. Började äta bra och leken startade lite senare. Östersjötorsken brukar börja leka i början, mitten på maj. Men jag tror att de kanske var lite medtagna av resan hit. Så det tog lite tid, men i början på juni så var de i full gång och började producera ägg. Och har som du ser vuxit på sig en hel del sedan dess.
Ja, de är otroligt vackra. Vad ska vi säga att de är? De är knappt 3 decimeter långa. Det skiljer lite mellan dem.
Precis.
Och ser ju rätt så knubbiga och fina ut. Inte som de här slankiga torskbilderna som man har sett.
Helt riktigt. De har börjat liksom få den här torskformen. Man märker att de har byggt på sig lite muskler och börjat växa på sig. Och det vi också ser är nu när de har ute i havet så är det ganska mörkt. Och då är fisken mörkfärgad för att smälta in i miljön. Men här på labbet så har vi ljusa bottnar. Dels för att simulera så att säga en sandbotten.
Simulera en frisk Östersjö.
Så kan man säga. Men också för att vi ska kunna se fiskarna lättare. Och det som händer då, som du också ser, är att de har blivit ljusare. Och då framträder den här jättefina, nästan leopardmönstringen som de har.
Ja, de är ju liksom prickiga, fläckiga. Nästa mönster får du nog tänka på öring eller...
Till exempel, ja. Eller som vi brukar säga här, det är som en leoparder.
Ja, och det är ju den roll som de har lite grann i Östersjön.
Ja, det är ju toppredatorn i Östersjön, så att det är ju en riktig rovfisk det här.
Titta på den här som simmar förbi med distinkta mörka fläckar på den här ljusa kroppen. Och det är ju lite skillnad, individuella skillnader i storlek mellan dem, en del är ju riktigt bitiga.
Precis, och det kan vara honor som fortfarande har lite ägg kvar, för att nu när vi har precis gått in i augusti så är det ju så att leken har ju klingat av under juli. Då minskar äggproduktionen. Och i någon gång i augusti nu så kommer det att upphöra helt med äggproduktion.
Mm. Men ni har kunnat se leken väldigt tydligt här i bassängen då?
Oh ja. Då uppvaktas honorna av hannarna och så har de ett väldigt speciellt beteende där de så vänder sig mage mot mage och så simmar liksom när honan har valt sin hanne. Så simmar de tillsammans mage mot mage och liksom, ja, leker och så släpper honan äggen och hannen sin mjölke och så befruktas äggen naturligt i bassängerna här.
Mm, just det. Och sen fiskar ni upp dem och tar dem till kläckning?
Till nästa labb, ja. Exakt. Vi har en automatisk ägginsamlare som... Det är ju så här att i havet så vill ju äggen flyta på ett visst... på ett språngskikt, på ett saltskikt i havet.
Just det, för de kräver en viss salthalt.
Exakt.
Både för att befruktningen ska ske och sen för att äggen ska flyta då.
Precis. Så torskens ägg befruktas vid ungefär 10 promille salthalt. Och de flyter, det man brukar kalla för pelagiskt, alltså i vattenpelaren helst. Vi har sett i studier som man genomförs i våra projekt att de kan överleva vid bottnarna så länge det finns syre. Men företrädesvis i vattenpelaren. Så att det vi har gjort här på labbet är att vi har höjt salthalten något i vattnet så att äggen flyter upp på ytan. Och då har vi vår lilla automatiska insamlare här, en helt hemmabyggd sak som ser ut som en lövkorg snarare än en ägginsamlare.
Ja, men
där äggen sugs in, samlas upp i korgen med ett fint nät och så kan vi föra över dem till labbet där de kläcks upp sen.
Ja. Torskarna har en väldig fokus på oss. Det är en klar ansamling här där vi står. Och en del gapar till och med.
De tror att de ska få mat. Och det i sig är ju en rolig sak. Vi pratade lite här förut om andra fiskar. Och vi har en invasiv art i Östersjön som kallas svartmunnad smörbult. Och det har ju blivit lite av en favoritföda här för våra fiskar. Eftersom vi får hjälp av lokala fiskare att fånga smörbult så kan vi mata då med just den maten nu. Sen i höst kommer vi gå över på lite fetare kost. Då blir det sill och skarpsill på menyn.
Mm, just det, och det är en viktig föda för den vilda torsken ute i Östersjön.
Det är det absolut, och särskilt när den ska bygga upp sig efter leken. För att fiskarna, man kan se det på några av individerna här, att de ser kanske lite magrare ut. Och det är lite krävande för dem att leka, och då behöver de en fet och näringsrik kost efter för att bygga upp sig för nästa år.
Mm. Men du, apropå leken, kan ni höra här när de är i bassängen det här lätet ifrån torskhannen, det här brummandet?
Ja, jag har inte hört det och jag tror inte vi har observerat det här. Det lätet ger ju hannarna ifrån sig till havs för att locka honor till sig. Och det kan ju höras jättelångt i havet.
Här kanske de inte behöver.
Men här ser de ju varandra, så att jag tror att det är lite lättare för dem.
De går direkt på dansen.
Exakt.
Mm. Men du, det är ju fantastiskt att få se dem simma omkring här. De här ska flytta snart till en lite större bassäng.
Ja, det här är ju vår första generation av torskar som ska få flytta in till... riktigt stora bassänger där de sen ska bo i 2-3 år till innan de får flytta tillbaka till Östersjön. Och senare i höst så kommer då nästa generation torsk in.
Mm, metanisar som ska växa till sig.
Exakt.
Och du, vi kanske ska börja röra på oss lite, ja, för att titta på resultaten av det här. Men det blir också så att större torskar, de ger också mer ägg.
Det stämmer. De här producerar inte så jättemycket ägg ännu. Men nästa år så kommer de vara väldigt produktiva.
Mm, och klättrar vi ner.
Lena, har du hört det där brummande ljudet? Jag blev så himla nyfiken från torskhannarna.
Ja, nej, inte i verkliga livet. Bara i, vad heter han, Mattias, som har varit med i Naturmorgon på FOI.
Jaha, just det. Ja, just det. Precis.
Som har,
ja,
spelat in det fantastiskt det fina brummandet.
Just det. Ja, precis. Inget man kan höra från segelbåten kanske. Lena Näslund tillsammans med Konrad Strelka som är vd för Baltic Waters, och de sänder från ett fisklabb i Studsvik vid den här sjön, eller fjärden Tvären. Ibland kan naturen vara grym och lite jobbig, i alla fall om man ser den utifrån som människa. Som när rovdjur käkar upp andra djurs ungar. Känns inte så bra, men vilka är vi att döma? Men det blir ett problem om en art blir alltför dominant över en annan, kanske på grund av oss människor, och den underlägsna arten håller på att försvinna. God morgon och välkomna till Naturmorgon i Sveriges Radio P1. Jag heter Joakim Lindvall. Ja, idag brottas vi lite med problemet hur vi ska kunna hjälpa arter som håller på att försvinna från vår svenska natur. Ett sådant exempel är den sydliga kärrsnäppan som förr var vanlig i södra Sverige, men som nu egentligen bara finns på Öland. Men där man nu försöker hjälpa arten genom att föda upp ungar och sätta ut.
Det är hög predation på de här, så man tänker ute i bästa fall så kanske, nu är jag generös och säger att 20% av de här små ungarna överlever och 80% dör. Den siffran kan vara sämre också. Mm. Men vad vi försöker göra då istället är att vi försöker att få ut 80% av de här och kanske 20% inte klarar sig.
Hör reportaget om hur man försöker hjälpa den sydliga kärrsnäppan på Öland, men även andra hjälpinsatser på andra platser om en liten stund. Och apropå hjälpinsatser så pågår det en omfattande sådan, skulle man kanske kunna säga, i Studsvik utanför Nyköping där du finns, Lena Näslund.
Det gör det. Vi är inne på det nybyggda Fish Lab, Baltic Waters, som är en stiftelse som har ett projekt som heter RECOD. Och i det första skedet, steg ett i RECOD, så har det släppts ut under, vad blir det, 4 år?
Totalt ungefär 4, eller totalt 4 år. Cirka 1 miljon till 1,5 miljon larver satte vi ut.
Och då är det väldigt små och sköra varelser. Jag såg en bild, en förstorad bild i datorn. Och den är i stort sett ett öga och sen en liten genomskinlig avlång kropp.
Ja, det är ju ungefär 10 till 15 dagar som ägg. Och sen 4 till 6 dagar som en liten, liten larv innan den sätts ut i havet. Och syftet med just den perioden är att larven har med sig sin rester av sitt ägg, det man kallar för gulesäck. Så man kan säga att den har en liten massäck med sig ut i havet. Och då testade vi att sätta ut just de här larverna för att se om de kan klara sig.
Just det, för då ska de sen när de har gjort slut på sin massäck, då ska de börja hitta egen mat.
Det är tanken, ja. Mm.
Du, har ni fått några kvitton då på om de har överlevt? Och...
Ja, vi har letat med hjälp av DNA eller föräldraskapstest. Men det har visat sig betydligt svårare än vad vi först trodde. Så att vi har inte kunnat belägga ännu att det är våra larver, de här småttingarna. Men många här i trakten, det har ju kommit tillbaks mycket torsk runt Nyköping och Oxelösund. Så de lokala fiskarna påstår att det är helt säkert våra utsättningar som har bidragit. Så vi håller väl tummarna för att det är det.
Och hur stora är de nu då?
Ja, de är väl runt 1,5-2 decimeter idag. Säg att de vi satte ut 2023, de skulle ju nästan vara en drygt 2 år nu.
Just det. Och nu för tiden så börjar alltså torsken leka vid en mindre storlek och tidigare ålder också, eller?
Ja, det är väl en typiskt stresssymptom hos en djurart. När individerna börjar leka vid en mindre storlek och yngre ålder. Så det vi ser idag är att torsken är så liten som kanske 2 decimeter när leken börjar. Medan de historiskt sett har varit kanske 3,5 decimeter innan de har satt igång med lek.
Men du, här står vi nu vid steg 2. som alltså är att de ska vara lite längre tid inne på labbet.
Ja, och det här, nu är det ju jättespännande, för nu har vi fött upp larverna i det här fallet, som vi tittar på dem vi ser i bassängen här.
Här är det lite mindre bassänger än där de här föräldrafiskarna simmade omkring som vi hälsade på nyss.
Ja, de här är ungefär en kubikmeter i vattenvolym, och här har fisken nu bott i 55 dagar efter kläckning. Och vi kommer att sätta ut de första fiskarna om ungefär 2 veckor när de börjar närma sig 70 dagar. Och det vi kan se då är att de är någonstans 1,5–2 centimeter stora.
Mm, svarta ger de ju ett intryck av här.
Ja, de har ju börjat få, liksom, om man tittar på dem i ett mikroskop. Vi kanske kan lägga ut någon bild sen på hemsidor. Så ser man ju liksom att det är tydliga ögon, de har fått en simblåsa, de äter mat. Det är en av våra stora utmaningar med torsken. Den är ju väldigt petig de första veckorna med...
Och petig maten.
Ja, den ska ha rätt mat vid rätt tidpunkt och det ska vara rätt storlek och så vidare. Så att vi producerar alla möjliga olika plankton här för att liksom se till att den ska få den rätta maten.
Och det är lite prova sig fram som gäller där.
Ja, det här har ju aldrig gjorts förut på Östersjötorsk. Så att vi har fått lite hjälp från Norge med att ta reda på liksom vilka storlekar och planktontyper. Men vi vet ju inte exakt vad torsken äter när under sina första levnadssteg i Östersjön. Så att just nu bedriver vi en rad både födoexperiment och salthaltsexperiment för att se hur trivs larverna i olika salthalter, vilken typ av mat vill de äta när och så vidare. Så att vi liksom kan få fram den optimala miljön till nästa års lek.
Mm. Men du, de här steg 1-larverna, de var ju väldigt små och ganska utsatta och kunde ju lätt bli till exempel spiggmat.
Ja, de kunde ju egentligen inte simma eller någonting sånt, utan de flyter ju mest med strömmen. Och som du säger, vad är väldigt känsliga för både temperatur och rovdjur och vad det nu än kan vara. Men de här 70 dagars eller 2,5 månaders fiskarna, de kommer ju vara liksom både, de kommer både kunna simma och förflytta sig. De är numera duktiga jägare. Så att de borde ha goda förutsättningar att klara sig i det vilda. Och som vi nämnde vid något tillfälle, lite för stora kommer de vara för spiggen. Och ganska snart ett hot mot spiggen.
Just det. Hur stora ska de bli innan de kan äta en spigg?
Ungefär 10-12 centimeter ska torsken växa. Så det kommer ta kanske ett år innan den når den storleken. Men sen är spiggen illa ute.
Mm. Och det är lite en av, förutom att få tillbaka torsk och så småningom kanske torsk som går att fiska, så är tanken också att få tillbaka fiskar som håller koll på andra fiskarter och fyller sin roll i ekosystemet.
Exakt så. Vi har ju förlorat den funktionen idag där liksom det finns inga riktiga rovfiskar kvar. Både laxen är ju hotad och så även torsken. Så att då blir ju andra arter tar ju över den platsen. Så att förhoppningsvis kan vi visa att det går att föda upp torsk i fångenskap. Det här kommer ju inte lösa torskens, eller rekord kommer inte att lösa problemet med torsk i Östersjön. Det är ett politiskt jobb att göra det.
Men... Just det, för när de här, om de nu klarar sig, börjar käka spigg och blir större, går över och börjar käka sill och skarpsill, strömming. Så när de ska leka så finns det inte så många ställen kvar där det är rätt förutsättningar för torsklek.
Ja, precis, det är ju den stora utmaningen för fisken. Det är ju salthalten och temperaturen. Temperaturen ska ju helst inte vara över 10 grader och salthalten bör vara över 10 promille. Och det har vi ju, särskilt saltet, norr om Gotland så blir det ju lite för sött just nu för fisken att kunna leka. Så att även om vi sätter ut torskar här i tvären så är salthalten lite för låg för att de ska kunna reproducera sig här.
Mm.
Men lokalt kan de ju växa upp och bli liksom en tillgång.
Mm. Just det. Ja, då måste de hitta ner till Bornholmsdjupet om de ska.
Ja, eller södra Gotland i alla fall.
Ja, det kan kanske bli svårt för dem. Ja,
det är inte omöjligt. Vi får se.
Ja. Ja, det när man tittar på de här små krypen som visserligen då ska bli någon typ en centimeter större innan de kommer ut om ett par veckor, så kan man ju känna att de har en utmaning framför sig.
Ja, det
har de. Lena Näslund, ni nämnde Konrad Strälka där, vd på Baltic Waters, nämnde att om det fanns bilder på en hemsida, och det gör det ju faktiskt. Vi har bilder på Naturmånens hemsida där man kan titta på de här otroligt tjusiga torskarna och de här pyttesmå larverna då som finns inne i labbet. Och sen en sak till, det kom precis ett brev här från Björn Sundblad i Nyköping som skriver: god morgon, under 1980- och 90-talen jobbade jag med bland annat miljökontrollen av den kärntekniska anläggningen vid Studsvik. För det är ju nästan det man tänker på först när man hör ordet Studsvik. I det mycket omfattande kontrollprogrammet ingick att samla in fiskprover. Flera kilometer med nät lades ut och det blev svårare att få till torskprover för analys, skriver han. Det känns mycket roligt att det nya laboratoriet Baltic Waters har etablerat ute vid Tvären. Så ja, där satte vi både Studsvik på kartan med den här kärntekniska anläggningen som ju fortfarande finns kvar där. Och att man då tydligen då gjorde provfiske efter torsk. Och nu är de på väg ut igen då.
Mm. Ja.
Lena Näslund alltså vid sjön, eller Fjärden Tvären där, och det här fiskelaboratoriet då utanför Nyköping. Och hon har med sig Konrad Strälka som är vd för Baltic Waters som driver det här fiskelabbet. Men nu ska det handla om en grupp av fåglar som har det tufft, nämligen strandängsvardarna. Det är precis som det låter, vardare som ofta finns på öppna strandängar där de häckar och söker föda. Men dels har många strandängar vuxit igen, dels kommer gärna räven och andra rovdjur att ta ägg och ungar om de får chansen. På senare år så har dock drastiska åtgärder tagits till för att hjälpa de hotade fåglarna, som att skydda hela fågelkolonin med elstängsel och föda upp unga i fångenskap, men inte ens det hjälper alltid. Vi börjar på Öland där man jobbar med den akut hotade sydliga kärrsnäppan. Mats Ottosson var där i slutet av maj.
Är det de största nu i de här inhägnade?
Precis.
Hur gamla är de då?
12 dagar blir de idag.
Mm. Det är lunchdags i Näsby på södra Öland. Näthägnet är i storlek med ett mindre tunnelväxthus. Julia Westergren och Emily Davidsson från Nordens Ark, som ser ut som brottsplatstekniker i sina heltäckande vita overaller, har smugit in till den innersta och äldsta kärrsnäppekullen. Att de är 12 dagar fyllda gör dem till tonåringar i vadarfåglarnas värld.
Ja, det går så fort. Ja. Det känns som att det var igår de var pyttesmå.
Är man som föräldrakänslor för dem, eller?
Alltså lite.
Ja.
Det är ändå, man lägger ner så mycket tid och följer dem genom alla deras milstolpar.
En sån här liten vadarfågels uppväxttid är verkligen svindlande snabb. Ute i det vilda ska en kärrsnäppeunge omedelbart lämna boet och klara att föda sig själv utan föräldrarnas hjälp. Även här i hägnet ska ungarna hitta sin mat själva från dag ett, även om bordet är lite mer bekvämt dukat här än i det vilda.
Så det vi ska göra nu, vi ska byta ut all mat. Vi ska göra rent alla vattenbad. De har ju bajsat lite och så. Och sen ska vi kolla så att alla är här och ser ut att må bra och så.
Ja, här bjuds gott om mat och inte minst robusta nät som skyddar mot rovdjur. Allt handlar om att maximera ungarnas överlevnadschanser. Den sydliga kärrsnäppans framtid i Sverige kan hänga på dem.
Nu räknar vi med att det bara finns cirka 35-40 par kvar här på Öland. Och det som tidigare varit en art i södra Sverige har ju nu bara blivit en öländsk art på fastlandet. Och i princip på Gotland är de ju också borta.
Dick Liljegren på Nordens Ark är ansvarig för uppfödningen av de sydliga kärrsnäpporna i Näsby.
Så det är alldeles för få som överlever. Så de ungarna som vi sätter ut här nu, även om inte det handlar om jätteantal, så gör det en stor skillnad. Det är hög predation på de här, så man tänker ute. I bästa fall så kanske, nu är jag generös och säger att 20% av de här små ungarna överlever och 80% dör. Den siffran kan vara sämre också. Mm. Men vad vi försöker göra då istället är att vi försöker att få ut 80% av de här och kanske 20% inte klarar sig. I princip kan man säga att vi vänder upp och ner på ekvationen i det här försöket.
Sydlig kärrsnäppa är inte den enda strandängsvadare som det går dåligt för. Brushane, rödbena, storspov och tofsvipa är exempel på arter som befinner sig i samma utförsbacke. Men den sydliga kärrsnäppan är den som är mest illa däran och föremål för den mest omfattande hjälpinsatsen. En kärrsnäppa är en liten och kompakt vadarfågel. De vuxna känns igen på den stora svarta bukfläcken. Det ser ut som att de har doppat magen i bläck ungefär. Det finns två underarter hos oss. En nordlig som är relativt vanlig på myrar i fjällen. Och en sydlig, sällsynt och hotad, som ser kustnära strandängar som sin naturliga hemvist. Projekt Sydlig kärrsnäppa är ett samarbete mellan BirdLife Sverige och Nordens Ark. Och det som pågår i Näsby är den mest drastiska delen av projektet. I slutet av april besöks de två viktigaste häckplatserna på Öland. Så många bon av sydlig kärrsnäppa som möjligt letas upp och äggen samlas in och placeras i så kallade inkubatorer tills de kläcks.
Nu kan du höra skillnad på pipet. Han hörde en som lät där inne. Han har ett litet skarpare. Nu ropar den på sina syskon.
Och så hamnar ungarna i hägnet i trädgården i Näsby.
Och då är ju tanken att vi plockar de här äggen. Sen kommer de här fåglarna att lägga en andra kull med ägg också. Så de får ju också en andra chans att lägga en egen kull som vi inte rör då.
Just det.
Så där ser vi den lilla nysläppta ungen där som står i sin pelletsskål och äter insektsfoder och pellets.
Det är otroligt näpna de här små duniga.
Ja, det är ju omöjligt inte att mer eller mindre bli förälskad i de här små varelserna.
Jag drömmer om sådana här små ungar på nätterna, eller?
Ofta på natten, ärligt talat, just nu så är jag bara slocknad. Det är bara svart.
Säger Dick Liljegren, som efter några veckor i Näsby har lite samma utstrålning som en utvakad spädbarnsförälder. Att föda upp vadarungar är arbetsintensivt. Den första tiden ses de till var tredje timme, dygnet runt. Tilläggas kan att insamlingen av kärrsnäppeägg och uppfödning av ungar bara är en del av projektets verksamhet. Det handlar också om att se till att det finns fler och större trivsamma livsmiljöer.
Det här är ju riktat mot sydlig kärrsnäppa, men vi gynnar andra vadararter samtidigt genom att vara involverade i restaureringar och återvätning av strandängar. Så det gör vi. Och sen är det den sista delen som är en nödvändighet över överskådlig framtid. Det är också att man måste jobba med riktad predatorkontroll eller skyddsjakt på en del av de här platserna. Det är det som är grundproblemet. Anledningen varför vi behöver föda upp de här små ungarna, det är ju för att det är för få som klarar sig.
Där lämnar vi för en stund Öland och projekt Sydlig kärrsnäppa och förflyttar oss till sydvästra Skåne, där det i år blev väldigt tydligt hur utsatta små vadarungar kan vara. Landgrensholme är en gräsklädd ö i en lagun nära havet i Skanör. På ön finns en stor fågelkoloni där den graciösa vadarfågeln skärfläcka bor ihop med bland annat rödbenor, skrattmåsar, änder och tre arter av tärnor. Ingenstans i landet finns fler skärfläckor än här. Och det beror främst på att naturfilmaren och naturvårdaren Mikael Kristersson med flera sätter upp elstängsel i det grunda vattnet runt ön varje vår för att hålla rovdjuren borta.
Och det har fungerat alltså, för att det är vått också när man står i vattnet, så att det känns.
Men den här våren var det ovanligt lågt vatten i havet under en lång period, och då dunstade det grunda vattnet i lagunen runt holmen.
Det blev helt torrlagt, och då så såg jag strax rävspår i den torrlagda botten ute. Det visade sig sen då att en räv tog sig in precis när skärfläckorna började kläcka. Kom ut av natten och det var ett jävla liv, alla fåglar i luften. Så jag sprang ut och skrämde bort den då. Och det fortsatte ju sen. Det var inte egen räven, utan det var de små nykläckta ungarna i första hand. Och sen gällde det samma sen med skrattmås och kentska tärn. Successivt så svann allt. Skärfläckorna ligger liksom mest blottade, för de ligger på det kortaste gräset. Så de verkade gå på, eller den eller de rävarna, även gick nu på skärfläckorna först.
Effektiviteten var förödande.
Det var 210 bon, och de har ju oftast 4 ägg i varje bo. Och vi har bara sett 2 par med ungar som har klarat sig.
Rävens räder på Landgrensholme var extra försmädliga, eftersom det här kunde ha blivit ett riktigt toppår att döma av hur det sett ut på andra lokaler i västra Sverige. Vid Båtafjorden i norra Halland har det enligt reservatsförvaltaren Mikael Hellman varit, citat, en babyboom som jag inte har varit med om innan under mina 25 år här i Båtafjorden. Och längre söderut i samma landskap, vid våtmarken Trönninge ängar, har bilden varit densamma, ett toppenår för strandängarnas badare. Vid båda de här lokalerna har man på senare år bedrivit aktiv skyddsjakt på rovdjur, inte minst räv och kråka. Åter till Öland, där projekt Sydlig kärrsnäppa kan summera en säsong som började bra, berättar projektsamordnaren Eleonor Karlsson på BirdLife Sverige.
Det är faktiskt så att vi har tagit in ett rekordantal med ägg i år.
Från de här äggen föddes 23 ungar upp som till slut kunde släppas ut på strandängen i Ottenby. Eleonor Karlsson gläds också åt att 7 fåglar som tidigare kläckts fram i projektet har återvänt som vuxna i år och lagt egna ägg, som i sin tur tagits om hand. En av honorna har på det viset lyckats få 7 ungar i år, fast en kärrsnäppa bara lägger 4 ägg åt gången. Alltså 4 som föds upp i hägnet i Näsby och 3 i kull nummer 2 i det vilda.
Och det är vi väldigt nöjda över, för det måste vara en rekordkärrsnäppa.
Men även på Öland har man haft problem med rovdjur i år. 3 av projektets utsläppta ungar hittades döda nästan direkt, och många av de andra försvann spårlöst.
Vi kan inte med säkerhet säga att de andra har dött, men de har försvunnit tidigt, och det är ovanligt. Det finns en misstanke att det finns en räv eller mink i området.
Enligt Eleonor Karlsson är det väldigt svårt att genomföra en lyckad skyddsjakt på den skyldige i ett så vidsträckt strandängsområde som Schäferiängarna vid Ottenby. I första hand ska stängslen som skyddar de nysläppta ungarna förstärkas inför nästa säsong.
Sen får vi se och hoppas att det inte händer, för på 4 år så har det här faktiskt aldrig hänt att ungar har försvunnit bara dagar efter att de släppt ut.
Vid Landgrensholme i Skanör, ja, där tar man också nya tag, berättar Mikael Kristersson.
Vi hoppas att vi får bort den räven innan nästa år. Jag är ju inte någon jägare själv i sinnet. Men ibland måste man kanske lägga sig i lite om man ska kunna göra en skillnad.
Det sa Mikael Kristersson, som alltså försöker hjälpa skärfläckorna på Landgrensholme. Och vi hörde också Eleonor Karlsson på BirdLife Sverige och Dick Liljegren, Emily Davidsson och Julia Westergren, som alla jobbar för Nordens Ark, och reporter var Mats Ottosson. Vi fick in en film till naturmorgon@sverigesradio.se där man ser tre humlor, två små och en stor, och den minsta av dem sitter på ryggen på den stora. Och det där fick Christopher Patton i Falun att ta upp kameran och börja filma.
Ja, jag var ute på en morgonpromenad med hunden inne i Falun. Men det var en skogsdunge och en stig. Och där såg jag på stigen tre stycken humlor. Och tre olika storlekar dessutom. Så jag var väldigt nyfiken, så jag började filma.
En av de små humlorna då sitter ju på en av de stora humlorna.
Precis. Jag mest tänkte att det var någon parning på gång. Men de var ju tre stycken också som var med. Den minsta som satt på ryggen på den största. Och den största var faktiskt riktigt stor. Men jag har aldrig sett något sånt förut.
Nej, det har inte vi heller. Och Kristoffer undrar då, vad är det för art och vad är det, och varför är det den minsta som parar sig? Och tidpunkten för den här förmodade parningen då? Är det inte tidigt på säsongen, undrar Christopher Patton, som vet om att humlor lägger sig ner och dör efter parningen? Och blir du nyfiken på den här filmen så finns den på Naturmorgons sociala medier. Ja, frågor söker svar, och därför säger vi nu god morgon till dig, Maj Rundlöv, humle forskare vid Lunds universitet. God morgon.
God morgon.
God morgon, god morgon. Har du sett någon humla än den här morgonen, Maj?
Jag har inte sett en humla än.
Nej, det kanske är lite tidigt. Men Maj, om vi börjar då från början. Alltså, tre humle, två små och en stor, och den minsta av de små då sitter på ryggen på den stora. Varför gör den det?
Det är precis en parning som Kristoffer hade observerat. Så det är två små hanar som antagligen har varit intresserade av att para sig med den stora drottningen som är underst i den här skådespelet. Mm. Och det är mörk jordhumla som är en av Sverige och Europas vanligaste humlor. Och det är ovanligt. Jag har inte sett en parning i verkligheten i det vilda förut heller. Så jag har inte sett det här, och jag har sett mega många humlor.
Ja, nej, det kändes som en väldigt unik och väldigt fin liten film också. Så har man möjlighet får man gärna gå in och kika den. Men vad sa du? Mörk jordhumla. Och det är en
vanlig humleart. Och det är just nu som samhällena producerar nya drottningar och nya hanar. Och till skillnad från honungsbin så har ju humlorna ettåriga samhällen. Så de, precis som Kristoffer noterade, så lever inte humlorna så jättelänge, utan den drottningen som gör ett samhälle bygger upp samhället, och sen så småningom så får de arbetare, och sen så småningom vid den här tiden så kommer det nya drottningar och hanar, och de parar sig, och sen är det bara drottningen som överlever vintern under dvala för att nästa år starta nya samhällen.
Fortsätter du?
Nej, och de är så stora, de har så stor skillnad i storlek. Det är drottningarna som har de absolut största, ser ju med en dubbelt så stor ut, medan hanarna är mycket mindre. Så det är därför det ser ut som det är en liten som är på den stora.
Mm, just det. Precis. Ja, verkligen. Hannen är ju nästan bara en tredjedel av den här stora drottninghumlan då. Men okej, så drottningen, hon paras nu, och sen så, var bor de förresten någonstans? Jordhumla, bor de i jorden?
Ja, de bor under marken, ofta i gamla sorkbon där de nya drottningarna föds. Och sen flyger de ut och letar upp en partner att para sig med. Och ofta är det så att de hanarna har gjort feromon eller luktmarkeringar. Och sen kommer drottningen förbi, och de båda väljer om de vill para sig. De har artspecifika feromoner som gör att de lättare kan hitta varandra just inom arten. Och sen när parningen är över, och den kan hålla på i de arter man har studerat, så mellan 10 och 80 minuter kan de sitta fast med varandra.
Oj.
Ja. Och är det så att den här mörk jordhumla, drottningen parar sig vanligtvis bara en gång, och sen när parningen är slut så flyger hon iväg och letar upp någonstans där hon kan övervintra. För det är farligt att vara ute, det är bättre att gå och lägga sig i dvala och sen vakna nästa vår igen, om man har överlevt.
Okej, så att de är egentligen mest bara uppe nu här då under den här korta säsongen. Och sen hannarna, stämmer det då som Kristoffer noterade att de dör efter parningen. Men honan då, hon även att det fortfarande är sommar så söker hon upp liksom ett bo där hon kan invänta nästa sommar då.
Ja, drottningen, den parade nya drottningen, hon gräver ner sig i marken i förna ofta och så ligger hon där och dvalar på ett lämpligt ställe. Medan hanen, hos den här arten så kan de para sig flera gånger, möjligtvis om de får chansen. Och sen dör de så småningom när de efter inte så lång stund. De överlever inte vintern. Det är bara de nya drottningarna som är parade. Mm. Som bär med sig all den sperma de behöver för att starta ett nytt samhälle. Och många hundra nya arbetare.
Mm. Och du sa också att det är liksom prime time för det här nu. Det är nu de parar sig.
Den här arten är det prime time och egentligen under juli så är det, om man går in på artportalen så kan man se att det rapporteras allra mest humlaaktivitet. För nu finns det finns arbetare och det finns nya drottningar och det finns hanar. Så humlorna är som allra flest just nu. Olika arter har olika tider när de har sin prime time. Men jordhumlan är definitivt den mörka nu.
Okej, okay. Så man vet var man ska spana någonstans. Då kanske man också, precis som Kristoffer, får se det här då?
Ja, det kanske är precis på såna här lite lämpliga stigar inne i den miljön han var. Mm. Det kanske är en alldeles utmärkt lämpligt ställe att ha en sån här doftmarkering. Och det är till och med i studier har man sett att det kan vara så att samma ställen används för parning, samma lite sån här rutt som hanarna flyger för att para sig år efter år. Mm. Det är inte samma hanar utan det är andra hanar, men kanske är de här ställena extra lämpliga. Så om han kommer tillbaka till samma ställe så kanske han någon gång får se det igen.
Gud, det här, alltså det är så spännande. Vi måste göra en hel humlesändning vid något tillfälle, Maj. Men lite snabbt bara, det här stället då, är det där också boet finns?
Boet finns antagligen i närheten, men jordhumlor är lite generalistiska så de kan bo lite överallt under marken. Jag har sett dem under buskar och i åkerkanter och under trädrötter. Mm. Men boet finns nog i närheten.
Tusen tack, Maj Rundlöv. Vi får som sagt återkomma till humlorna. Det är verkligen en spännande värld. Ha en fin lördag.
Ja, detsamma. Tack själv.
Hej då. Hej. Oj, oj, oj. Spännande, spännande. Och vi ska strax tillbaka till en annan spännande grej vid Östersjön, fjärden Tvären, där morgonens fältreporter finns för att kolla på ett försök att rädda den hotade torsken om en liten stund. Men innan dess ett lyssningstips. För så här en bra bit in på sommaren så är det ju ganska tyst på fåglarna. Men om du saknar fågelsång med tryck i så har vi nu klippt ner fågelsångsnatten till 8 lättsmälta munsbitar precis lagom att ta del av så här på semestern kanske. Vi släpper dem på fredagsmorgnarna i appen Sveriges Radio och de sänds också på fredagskvällarna klockan 8:15 här i P1. Hittills så finns det 6 stycken såna här 10-minuters avsnitt. Sök på Livet enligt Naturmorgon i appen Sveriges Radio för att lyssna.
Annars är det mycket bekanta läten som har hållit igång nu några timmar med sävsångare och rördrom och toppsvipan har vaknat också.
Den har vaknat. Mm. Ja. Underbar kör här vid tåken. Vi ska också göra en liten slidning in med öronen mot Siggefora i Uppland.
Mm, ett litet smakprov från de här 10 minuters bitarna från årets fågelsångsnatt som du alltså hittar i Sveriges Radio-appen. Sök på Livet enligt naturmål. Men nu tillbaka till fisklaboratoriet i Studsvik utanför Nyköping när man försöker föda upp torskyngel för att sätta ut i Östersjön, detta för att hjälpa torsken på traven där. Och Lena Näslund, du pratade ju innan om att man kunde höra torskens brummande ljud, och tekniker Martin Tomolin i kontrollrummet, han letade faktiskt rätt på det där ljudet. Vi kan väl bara börja med att lyssna på hur det låter när torskhannen låter.
Ja.
Otroligt märkligt lät det. Det är som att tv-spelsljud eller någonting.
Ja, det är ju. Och sen när man dessutom lägger till då hur liksom fortsättningen är, att han lockar till sig honorna och sen börjar det liksom en dans som slutar med att hannen och honan vänder sig med bukarna mot varann och så släpper ut
ja, det är
ägg
helt
och
underbart.
Mjölke, och så blir det en befruktning. Ja, det är fantastiskt. Då får man ju ha en hydrofon kanske för att spela in det där och höra det. Det är svårt att höra det från ytan.
Precis.
Ja, men nu så ska vi komma liksom till det som precis står inför dörren egentligen. Vi tittade ju på de här små äggen som blivit larver och som sen har blivit yngel. Är det en riktig beskrivning där? Och nu är 1,5 centimeter ungefär.
Ja, och det är de som vi snart ska släppa ut här. Ungefär 70 dagar gamla.
Mm. Just det, och då kommer de släppas ut i området omkring här i den här fjärden, tvären, som är alltså ett resultat av ett meteoritnedslag. Så det är som en 80 meters bassäng utanför här.
Ja, det är därför vi valde just den här platsen för laboratoriet. För att vi har den här väldigt unika havsviken, tvären, här utanför. Som du säger då är djup och den är trösklad. Vilket betyder att inloppet och utloppet ur viken är ganska grunda. Så då har det inte samma stora vattenutbyte som om det vore en öppen havsfjärd. Och därför lämpar den sig så otroligt bra för just den här typen av experiment. För att vi har en god chans att kunna provfiska senare nästa år. Och förhoppningsvis då återfinna våra egna fiskar.
Mm. Och du berättade tidigare att de här fiskarna nu, de är så märkta kan man säga. För att ni ska se att det är era fiskar.
Ja, vi använder en stabil isotop som heter strontium som vi tillsätter i vattnet, som är helt ofarlig för fisken. Men som ger ett litet märke på fiskens hörselsten, det som kallas otolit. Och otoliten blir som årsringar på ett träd där man kommer kunna se det här märket som en färgskiftning i framtiden.
Ja, spännande. Du, Samir Manda, han springer omkring här. Du håller på att fixa med matsedeln till alla de här olika fiskarna.
Ja, så ja, det är vad jag gör den här morgonen. Jag har sprungit fram och tillbaka och förberett mat inför idag och inför imorgon för att mata alla våra yngel.
Just det, och det vad de får för mat, det beror väldigt mycket på vilket stadium de är i.
Precis, så när de är ganska nykläckta, då klarar de av sig att leva på gulsäcken ett bra tag. Men man måste vara väldigt snabbt med att ge dem ganska små matpartiklar då. Och i vårt fall, vi matar dem med levande mat. Så i början är det väldigt små djurplankton, och allt eftersom så tar vi arter som är större och större.
Mm. Just det, och sen de stora fiskarna, de får rejäla munsbitar.
Ja, de får ju rejäla, fina räkbitar.
Just det, och smörbultar har vi
hört. Ja, precis, ja.
Men du var också ute häromdagen och började förbereda den här utsläppet av de här steg två ynglen.
Ja, så vi var ute i förrgår och kollade vattentemperatur, salthalter också i områden där vi planerar att släppa dem. Och vi tog även planktonprover då för att se om det finns mat här. Vi vill ju inte släppa ut dem och sen bara för att de ska svälta ihjäl då. Och vi hittar ändå att det finns ganska många fina, tjocka djurplanktonarter i området, vilket är jätteroligt. Och vi hittar även några områden där det är bra med syre i vattnet, vilket är nog den viktigaste. Syre och temperatur är det viktigaste att tänka på, för om det är fel så kan det sluta illa. Så det är därför vi har varit ute och tittat.
Mm. Men du, ni var in mot land och mätte, och där var det väldigt varmt i vattnet.
Ja, det var väldigt varmt. Väldigt, väldigt varmt, till den nivån att syrehalten hade ju även gått ner ganska rejält. Så jag tror i år blir det nog att vi släpper lite längre ut då. Men det får vi se hur det blir.
Mm. Just det, för om du, ju djupare du går ner, desto kallare blir.
Precis, det blir kallare, och det påverkar ju även syrehalterna. Kallt vatten brukar oftast hålla syre ganska bra. Men i och med att vi är i Östersjön, jag tror de flesta vet hur det kan se ut med syrehalter i vårt hav här. Så vi får se hur det ser ut innan vi släpper ut dem. Ja, planen är nog att gå ut igen och kolla hur läget är precis innan vi släpper ut dem, bara för att vi vill vara helt säkra på att det är bra.
Just det. Och det du letar efter är, vad är det för temperatur?
Jag tror målet är sådär 9-11 grader. Det kan ju variera beroende på vilket stadie de är i då. Men det ska inte vara allt för varmt. Eller allt för kallt då. Men ja, jag tror inte det är en risk för det.
Ja, ja, spännande. Ja, vi ska släppa dig till frukostbestyren igen. Ja. Är du nervös när du liksom kommer till och tar dem ifrån den här skyddade miljön?
Kanske inte nervös, men förväntansfullt. Det ska bli otroligt spännande och kul och se nu de här ganska livskraftiga fiskarna vi sätter ut. Jag är ganska säker på att de kommer klara sig bra, och att vi kommer att kunna hitta dem igen nästa år när vi provfiskar.
Mm. Men du, har ni något steg 3 i bakfickan också?
Ja, på lite längre sikt så kommer vi nu att fortsätta att mata upp fisken till åtminstone den här åldern när de blir en riktig jägare, alltså när de börjar äta annan fisk. För som Samir sa här, så det är mycket plankton och bottenlevande små maskar och djur de äter första tiden, till ungefär de når en storlek på 10-12 centimeter. Då börjar torsken jaga annan fisk, och det är väldigt spännande. Det är ett väldigt spännande nästa stadium att sätta ut den då, för då är den ju ett direkt hot mot andra fiskar, som till exempel spiggen.
Mm. Eller svartmunnade smörbulten.
Eller smörbulten, ja, som verkar vara populär mat.
Just det. Du, ni har ju skickat vidare en del fiskar, som det första steget gjordes ju på Gotland på forskningsstationen i Ar, som ni har skickat vidare till lite större bassänger på Skansen till exempel. Och då har de blivit väldigt stora.
Ja, torsken kan ju bli väldigt, väldigt stor. Alltså, det finns ju historiska bilder på en och en halv meter stora torskar. Och det vi ser är att får de bara mat och utrymme att bo på, då fortsätter de att växa till riktigt rejäla storlekar. Så vill man se riktigt stora, fina torskar, då ska man åka till Skansen och Baltic Sea centret där och kika på dem.
Mm. Ja, det är häftiga fiskar.
Mm, verkligen. Man kan också se bilder på dem på Naturmåns hemsida. Jättefina, verkligen. Och vill jag väl då följa nästa steg också, Lena. Vi får återkomma till detta. Vilken cliffhanger.
Absolut.
Ja, precis. Lena Näslund, alltså morgonens fältreporter vid Fiskelaboratoriet i Studsvik utanför Nyköping. Och vi hörde också Konrad Stralka förstås då, som driver det här fisklabbet. Och vi hörde också Samir Manda, som också jobbar med torskutsättningarna där. Nu ett sommartips från kråkvinklare och skattletare Jenny Benson-Jurell.
Sommarens bästa plats är Klapperstensstranden. En stund ligger jag och laddar värmeenergi som en snok. De varma strålarna blixtrar igång en blandning av lenhet och endorfin. Och blicken sveper över milt grön strandråg, torkad tång och ut över havets vågor. Men som alltid söker sig ögonen tillbaka till strandens stenar. Jag kollar efter någon som sticker ut. Där är till exempel En ljus rund en med svarta små streck tvärs över. Tänk att gneis och granit kan vara så mångformigt och snyggt. Jag plockar den. Och där en ljusgrå stor sten som ett hönsägg och alldeles len att stryka på. Den hamnar i min ficka. Jag har vänner som är precis som jag, som bokstavligen kan gå i timmar och leta efter stenar. Eller drivved, och ostronskal, och fossiler, och bläckfiskskal. Ofta är samma personer också svampplockare, loppisfyndare och pysslare. Och jag föreställer mig, helt ovetenskapligt, att vi har en särskild skattletargen. För jag har också vänner som kanske kikar efter snäckskal eller kantareller en kort stund, men sen är de klara. Och deras uppmärksamhet far iväg till något annat. Så funkar inte en sann skattsamlare. Vi kan liksom inte sluta självmant. Vi går långsamt och med intensiv blick. Och det är bara solnedgången eller tågtidtabellen eller något annat definitivt faktum som kan få oss att stänga av. Vi bör inte heller blandas ihop med lagraren. Alltså den som lägger på hög, fyller skafferi eller kanske bunkrar för sämre tider och oklara eventualiteter. De är av en annan sort. Liksom jägaren eller fångaren. Ja, men så inbillar jag mig att det i alla fall måste vara. Skattsamlaren drar inte hem några mängder av någonting. Ja, alltså det kan ju verka så när tid läggs på tid och en ny fjäder sätts in till en gammal. Men det är guldet i sanden som blicken söker. Det avvikande i mossan, fossilen bland gnejsen. Ett litet förtorkat krabbskal. En blåmussla fastvuxen i en sten som bildar en liten skulptur. Eller en hjärtmussla som ännu sitter ihop med sin andra hälft. Jag har ännu inte klart för mig vad den här egenskapen att alltid söka efter det avvikande och vackra har för betydelse för människoflocken. Jag inte blir familjen mätt på att mina fickor är fulla av snäckskal och inte ger dem något i utbyte för att byta bort dem. Det har jag inte i mig. Ja, jag får fundera vidare på det medan jag går stranden fram med blicken i backen.
Jenny Berntsson-Djurvall, och den här kråkvinkeln sändes för första gången sommaren 2024, men lika aktuell fortfarande. Dags för en ny naturfråga och en ny chans att vinna fina priser. En kung av dungen, vit som snö, bär samma namn som växten vi söker. På försommaren breder den ut sig i lundar och trädgårdar och slutar kanske sina dagar i en mosdasbukett. Doftar förföriskt, men trots att den är släkt med sparris ska den absolut inte ätas upp. Kan du svaret så skickar du det till naturmorgon@sverigesradio.se eller naturmorgon 35930 i Växjö. Vi tar frågan en gång till. En kung av dungen, vit som snö, bär samma namn som växten vi söker. På försommaren breder den ut sig i lundar och trädgårdar och slutar kanske sina dagar i en mosdasbukett. Doftar förföriskt, men trots att den är släkt med sparris ska den absolut inte ätas upp. Rätt svar på förra veckans fråga var iglar, och de som kammar hem naturmorgons priser är Johannes Volgast och Ida Ros och Gun Fransson. Alla. Grattis till er alla tre. I Naturmorgon idag har vi pratat mycket om hur torsken ska räddas i Östersjön, men också om hur sydliga kärrsnäppor får hjälp på Öland.
Vi ska göra rent alla vattenbad. De har ju bajsat lite och så. Och sen ska vi kolla så att alla är här och ser ut att må bra och så.
Mm. Missar du det eller något annat ur programmet så kan du lyssna i appen Sveriges Radio eller på Naturmorgons hemsida. Nästa vecka här i Naturmorgon så tar vi tempen på en fågelsjö i Västerbotten. För trots att det bara är början av augusti så har de första flyttfåglarna redan börjat sin resa söderut. Med kikaren i hand sänder vår fältreporter från Gärdefjärdens naturreservat och hoppas bland annat på att få se ljungpipare, rödbena och storspor. Vi som har jobbat med programmet idag heter Helena Söderlund som producerat. Tekniker det var Martin Tomelin och fältreporter var ju Lena Näslund och jag heter Joakim Lindvall. Ha nu en härlig lördag så hörs vi igen om en vecka. Och som sagt, om du saknar Fågelsång, gå in i appen och lyssna på färska klipp från Fågelsångsnatten.